Det här är ett avsnitt av TechBrief svarar denna vecka om hur man lyckas med sitt bolag i USA.
Vi har fått en fråga.
Den lyder så här. Jag skulle gärna höra er svara på i podden hur man lyckas med sitt bolag i USA och vad de stora lärdomarna var för dig. Det här är då riktat till Björn.
Vadå? Jag tror inte att det syftar på dig och mig.
Tror inte detta. Och vidare då att många AI-grundare vill sätta ett bolag i USA redan från början och det vore kul att höra en svensk entreprenörs perspektiv på vad som krävs för att lyckas här, skriver Julia.
Det är ändå någonting som jag har funderat lite på och som vi pratade om bland annat i vår predictions-podd ju, men kring det här med svenska AI-grundare som kanske bara drar till USA direkt. Mm. Du pratade ju till exempel med en sån person häromdagen, Henning.
Mm. Han var precis på väg att flytta till San Francisco på heltid nu, för han hade varit lite så delat tid mellan Stockholm och San Francisco, men det är lättare att bara vara där liksom.
Mm.
Det finns en annan energi i
och lite mer pengar kanske.
Kanske det också.
Men det finns ju bara en person här som verkligen kan svara på den här frågan. Det är du, Björn.
Ja, och det finns ett sätt att göra det och jag kan exakt hur man gör. Det är därför jag sitter i en poddstudio och kommenterar andras framgångar istället. Men jag har åtminstone försökt, så kan man säga.
Mm. Och för de som inte vet, vad gjorde du?
Jag drev ju ett barnspelsbolag som heter Tokaboka, som nu är ett av världens största barnföretag i den digitala sektorn, och efter ett år med detta så flyttade jag till Silicon Valley och jobbade med det därifrån. Så då pendlade jag i princip mellan Stockholm, San Francisco och Toronto, där vi hade ett
dotterbolag. En härlig
treenhet. Mm, det blev många, många miles kan man säga. Så det här försökte vi göra. Och det första som jag tänker på är att jag tror att många svenskar och mig själv inkluderad då, tar USA lite för givet. Man tänker att man kan den här marknaden för att man lyssnar på amerikansk musik, man tittar på amerikansk film, man läser kanske amerikanska medier, så kommer man dit och bara så här, men hur svårt kan det vara?
Var du så?
Ja, för jag tänkte så här, men jag har varit här många gånger, I got this. Och så kommer man dit och bara, I have not got this.
men hur kommer det sig att du överhuvudtaget då... För du startade bolaget när du bodde här.
Ja.
Men då hade ni ett kontor i... Alltså var det så att ni sen då flyttade och tänkte att nej, men det är här vi behöver vara istället?
Nej, inte istället, men också.
Okay.
Så vi delade upp det hela. Så jag flyttade dit själv först och sen så byggde jag ett amerikanskt kontor. Och sen så vägde vi det fram och tillbaka. Och det hade i det fallet väldigt mycket med... Två tankar, dels att vi skulle kunna hitta en typ av person som vi inte hade kunnat hitta i Sverige, folk med mer erfarenhet av det vi höll på med. Den hypotesen visade sig vara helt fel, för det fanns ingen som höll på med det vi höll på med. Det visste vi inte då, vi tänkte det finns säkert skitmycket smarta människor, och det fanns det, men inte kring det här. Det här handlade ju om barnappar, det var väldigt jungfrulig mark där och då.
Så vilket år var det här? Det var typ 2011 eller någonting?
Precis, flyttade 2012. Så det funkar inte jättebra. Där hittar man ju andra bra människor som då på andra saker, men kanske inte den här erfarenheten. Det var den ena grejen. Och det andra var att vi skulle komma närmare de stora techjättarna. Så man kunde jobba närmare dem, framförallt Apple, men även Google, Amazon och Microsoft. Och där kände man väldigt tydligt att vi kommer bli bortglömda om vi sitter kvar i Sverige, för det är ingen som bryr sig om den här marknaden. Och det stämmer. För att vi hade... När man jobbar med Apple i synnerhet så hade man en kontaktperson där och då. Nu finns det en person i Köpenhamn som jobbar för Apple, som då är den som hjälper en genom App Store och som hjälper att man ser till att man får synlighet. Men då satt den personen i London. Men ingen av de här, de bestämmer ingenting. Allting som är viktigt och allting som verkligen betyder någonting på Apple händer i Cupertino, i södra delen av Silicon Valley.
Men jag bara tänker så här, om jag själv skulle... Nu har jag ändå varit i San Francisco ett par gånger. Det är ju helt underbart. Det hade varit fantastiskt att bara så sticka dit och försöka starta ett bolag. Men alltså, jag kan inte föreställa mig riktigt hur man tänker och var man är någonstans när man kommer dit och ska starta upp någonting. Det känns så här övermäktigt att tänka på det. Hur kommer man ens igång överhuvudtaget?
Nej, det var övermäktigt faktiskt. Och det var svårt. Man fick börja, liksom, man fick dra i de få kontakter man hade och försöka träffa några personer som man kunde jobba med kanske, och någon rekryterare som man kunde ta hjälp av och så vidare. De flesta flyttar ju dit på grund av kapital. alltid hade, det här var ett bolag som jag startade innanför ett annat företag. Så det var,
hade du då pengar när du kom dit?
Ja, så precis. Så jag behövde inte söka pengar, vilket är det vanligaste skälet. Och det är också därför som man sätter upp bolagen i USA från början. För att amerikanska investerare vill gärna investera i amerikanska bolag. Mm. Så som ett svenskt bolag hade kanske föredragit att investera i ett svenskt aktiebolag snarare än ett estniskt something something bolag. Mm. Det går ju, men det är krångligare. Så det är liksom, amerikanerna tänker ungefär samma sak. Men just den biten slapp jag, så att det är närheten till kapitalet, närheten till talang och sen närheten till liksom ett så här ekosystem. Men det var övermäktigt och det tog lång tid. Det tog lång tid att anställa människor och tog lång tid att få ordning på hur det funkar överhuvudtaget. Men och det tror jag var ett problemet med det var då att jag trodde att jag kunde det här lite. Hade jag flyttat till Kenya eller till Indonesien så hade jag kanske kommit hit med lite mer ödmjuk inställning. Att så här, jag kan ingenting om det här. Och då kanske jag hade behandlat det med den försiktigheten.
Men skulle du säga att det var det negativt eller positivt? Jag tänker om man inte tänker så kan man, kanske man heller inte kan göra det överhuvudtaget.
Jag tror att det var negativt faktiskt. Jag tror att det är ett vanligt misstag då. Om man ska försöka svara på frågan hur lyckas man i USA så ska man nog säga du kan inte USA. Du tror att du kan det, men det kan du inte. För det är väldigt mycket mer annorlunda än vad man tror. Och språket är väldigt förrädiskt. Du förstår vad de säger, fast du fattar inte vad de menar. Mm. Det där tog flera år innan jag riktigt förstod hur fel jag själv hade haft. Och då kanske det gått mycket snabbare om jag hade varit lite mer ödmjuk.
Vad var det som fick dig att lossna då?
Det var nog när man förstod, alltså för bolagets skull så var det nog när vi förstod hur maktbalansen såg ut mellan oss och de här stora techjättarna. Den kunde man kanske tagit för givet innan.
Gissa inte enbart till eran fördel.
Nej, exakt. Vem hade kunnat ana att man är helt oviktig för dem? Men den maktdynamiken är så himla tydlig så att vi är ingenting för dem. Och de är allting för oss. Och så är det för alla som rör sig i de här appmiljöerna. Och när man väl fattade det, då blev det lättare för då förstod man vilken position man hade.
Men ni lyckades ändå komma in och få kontakt med dem och liksom ta er in lite grann. Hur gjorde du det?
Ja, men då fick man, egentligen ska man jobba med sin lokala representant. Och då var det därför jag flyttade dit och sa, nu är vårt huvudkontor här. Fast det bara var jag. Alla andra anställda var kvar i Sverige. Men nu är det, USA var vårt huvudkontor och det gjorde vi bara så vi skulle få en amerikansk kontaktperson. Och sen så fick man åka dit mycket och försöka förstå vad är det de vill ha och inte försöka rekrytera fram ett team med massa människor som vi plockade in från alla möjliga olika håll. Så det funkade, men det tog ganska lång tid.
Man har ju pratat en hel del, mycket kanske inom just så här AI, bland AI-bolag och så senaste året om det här med 996. Alltså att man ska jobba då, hur måste jag tänka?
Från 9 på morgonen till 9 på kvällen, 6 dagar i veckan.
Exakt. Ja. Kände du att det var en stor, och det kanske är så både i Sverige och USA, jag vet inte, men kände du att det också var en helt annan kultur rent arbetsmässigt för dig, eller var det bara att du faktiskt försökte lyckas med ett startupbolag?
Jag tror att man överskattar det där. Jag tror det är nog mer unga människor som jobbar mycket, för de har ingenting annat för sig. Jag jobbade nog mer på andra jobb i timmar skulle jag tro. Och sen tänkte man kanske på jobbet väldigt mycket ändå, man var liksom inne i det och levde i det sådär. Men mängden tid, här är jag en väldigt, väldigt tydlig anhängare av så här. Det finns ingen korrelation med mängden tid du jobbar och hur bra utfall det blir. Överhuvudtaget.
Det känns också som att det finns, alltså nu baserar jag det här på väldigt anekdotisk bevisföring. Jag har en kompis i USA som jobbar som revisor på ett kryptobolag.
Har det sådana?
Där finns att göra.
Ja, det verkar vara ett kul jobb. Men då är det ju lite så här kulturen också att man känner att man jobbar väldigt mycket, men man kanske kommer igång så vid 10 och så sitter man till 7. Så att egentligen så är det kanske inte egentligen jättemånga fler timmar. Men, ja.
Jag tror att man, det går alltid att jobba mer. Men i timmar, det är ju den enklaste saken man kan göra. Att göra rätt sak däremot är jättesvårt. Det kan man väl känna även, det är samma även för oss, även för er. Att man kan skriva en artikel på 10 timmar eller på 2 timmar. Det blir inte nödvändigtvis bättre för att man lägger 10 timmar på den, eller?
Mm. Jag håller helt med. En lite sidogrej här bara, men jag har en kinesisk kompis som berättade att det är därifrån 996-begreppet kom från början. Och då tyckte jag, så här, vad hemskt att ni behöver jobba så mycket. Han var verkligen så här, Nej, nej, man kommer in vid 9, stämplar in, sen går man ut och köper frukost, sen har man så här en timmes lunch, sen har man så här en timmes middag och så här, alltså han var verkligen så här, det är inte så farligt egentligen.
Och sen så finns det ju alltid avart där, just nu mitt i en AI-bubbla finns det säkert folk som, det blir liksom en del av varumärket.
Ja.
Det jobbar så hårt, ni kan inte komma ikapp, att det blir liksom en del av varumärket.
Och att man kanske tycker att det är så kul. Ja. Alltså, det måste man ju nästan tycka om man ska orka.
Jag jobbade jättemycket, men jag räknar ju aldrig mina timmar nu, så jag vet inte heller om varje av de timmarna var så himla effektiva heller. Så att det är ju, Silicon Valley är mycket mer vanligt än vad man tror. Det är mycket mer vanliga människor som har vanliga familjer. De ska också hämta på förskolan. Och alltså det finns sådana här supergenier som bara låser in sig i ett hörn och jobbar liksom 24/7. Sådana finns det, men det är en väldigt liten andel av människorna i Silicon Valley. De flesta är helt normala.
Men om man tänker, nu var ju du i Silicon Valley, men om man tänker lite brett, skulle du kunna ge några tips som är mer generella för att lyckas i USA? Vad ska man tänka på?
Ja, men de är duktiga på att koppla samman folk. Man kan be om hjälp. Folk är mer intresserade av att hjälpa till. What can I do for you? Liksom så här, de är mycket, och det gör man nog inte i Sverige på samma vis. Då ska man kanske ha byggt upp en tidigare relation. De är ganska snabba på att skicka introduktion. Man kan ju sitta på möten och så liksom under mötets gång så har de introducerat en till tre personer på sin telefon när man tror att de kanske svarar på ett sms. Då har de introducerat det till någon annan. You should talk to den här. De är alltid i sälj-mode. Och det tar lite anpassning att komma in i. Men det gör ju att det går ganska fort. I Sverige kanske måste bygga en relation innan de känner sig bekväma att de ska introducera någon. Då kanske de kollar med dem först. Och är det okej om jag skickar ett... Det tar lång tid. I USA är man mycket snabbare på det. Sen är ju skalan så himla mycket större. Och det är ju egentligen, och det är väl också en lockelse varför man åker dit från början, att om det är ungefär lika svårt. Och det är det nog inte, det är svårare. Men det är kanske inte så mycket svårare i förhållande till hur mycket mindre marknaden är i Sverige. Mm. Lyckas i ett land med 10 miljoner, svårt. Lyckas i ett land med 300 miljoner, jättesvårt. Men kanske inte proportionellt sett så mycket värre. Så det är klart att får du till någonting med de här stora bolagen så får du sån enorm skala på det. Vi kunde ju få miljoner nedladdningar på några dagar. När vi lyckades i USA, medan i Sverige hade det varit liksom helt befolkningsmässigt helt omöjligt att få till det. Så att när man väl slår igenom, det blir en sån här risk-reward-bedömning på något vis. Att ska man satsa ordentligt så måste man nästan fundera på, så här, är det möjligt att Sverige räcker till? Och för oss så gjorde vi bedömningen med det som vi sålde, vilket var grejer som kostade 15-20 spänn. Det var så här, det kommer aldrig räcka med svenskarna, hur mycket de än köper.
Mm. En grej jag funderar på är så här, hur man rekryterar och personalfrågan. För när jag pratar med folk i San Francisco nu, det är kanske mest i AI-sfären då, men så säger de att det är väldigt svårt att rekrytera i San Francisco, att liksom konkurrensen är så hård, så man startar hellre kontor i Stockholm eller i Polen eller kanske i Vietnam och Indien liksom, och har sina programmerare där, och de blir dessutom mycket billigare.
Att de anställda inte så lojala då?
Ja, exakt. Men att det är så hård konkurrens i USA nu, framförallt i Silicon Valley då?
Ja, men det tror jag stämmer i vissa kategorier. Att jag menar, har du haft tur och liksom läst machine learning på Stanford några år innan när ingen tyckte att det var coolt, då har du liksom dragit en jackpot just nu. Jag tror att det finns däremot ganska många som inte faller in i den kategorin och som letar efter andra grejer. Vi kunde ju exempelvis locka med liksom svensk semester. Det var så jag kunde rekrytera, för jag hade inga optioner att erbjuda och inget liksom delar. Så vi betalade det. Okej, men absolut inte fantastiskt. Skulle man gå till Google så skulle du känna att det är dubbelt så mycket.
Men du fick aldrig vara ledig.
Nej, precis. Men vi var ju tvungna att stänga kontoret för att folk, amerikanerna, skulle komma in. De kom in hela tiden och bara så här, nej. Nu är det, sluta mejla mig, nu är vi på semester. Så vi var tvungna att stänga kontoret under flera veckor. Att här, nu får du inte komma in till jobbet. Och det tog också ett tag att komma in. Men det blev en sån livskvalitetgrej. Så då fick man hitta en sån sak. Så att jag tror att i vissa kategorier, säkert helt omöjligt, att anställa liksom en erfaren AI-utvecklare just nu, det är en mardröm. Men det finns många andra kategorier med folk som också letar efter andra saker. Så det blev väl kanske en av de största utmaningarna. Hur kan man möjligtvis få någon som är intresserad av att jobba hos oss när man kan jobba på Apple, Google, alla de andra coola bolagen som finns där med allt som de erbjuder.
Du nämnde ju nu att du överskattade din kunskap på marknaden lite, men har du något annat sånt misstag som du känner att du lärde dig mycket av som du vill dela med dig av?
Alltså misstag, det var ju oräkneliga. skulle jag tro. Jag tror att vi skulle ha tagit mer risk.
Mm.
Jag tror att man det finns en försiktighet. Det är nog både hur jag är när jag var entreprenör, men också hur man är som svensk. Man är lite mer försiktig. Där är det ju det större svängningar där. Det var inte så länge sedan, det kommer jag inte ihåg i Sverige, men det var inte så länge sedan att om man sa att man var entreprenör, så var det nästan ett finare sätt att säga att man var arbetslös. Och så är det inte där. De är mycket mer vana vid att saker och ting slås ut, att det inte funkar och att man kör på. Jag tror att den svenska inställningen är att man hittar någonting och sen så satsar man, är lite försiktig. Där är det ju väldigt fake it till you make it.
Mm.
Alltså det är väldigt lite substans i många av de här sakerna. Och när man tittar på det som svensk så kan man bli lite orolig för att säga, åh herregud, de kan göra allt det här. Och sen när man väl träffar dem här så märker man ju, de kan ju ingenting. De har bara snackat om detta. Och man kunde ta lite mer risk på det viset, tror jag. Man kunde satsat hårdare, man kunde varit snabbare, man kunde varit lite mer aggressiv. Vilket man nog inte är i Sverige generellt sett. Och kanske i synnerhet inte jag, men kanske inte svenskar i allmänhet heller. Det är en helt annan mindset. Det tror jag man ska tänka. Man får liksom vrida upp skrytometern. Liksom många, många steg. Och det du säger i amerikansk media framstår helt normalt. Skulle du sagt i svensk media så hade det varit så här, den här personen är ju galen.
Jag har ju bara träffat några toppchefer från Spotify från USA till exempel, som kommer fram med ett så här superbrett leende och bara, hi, how are you? Och liksom, fattar, du har ju bryr dig noll om vem jag är och hur jag mår. Liksom. Men då får man väl spela med lite. Ja, men det tror jag ändå att de inte bryr sig om. Eller?
Nej, men för att bara en sån sak tog ju lång tid att förstå. När de säger, det är ju en, hey, how are you? De menar ju inte,
det är
ingen fråga.
Man vill inte ha ett riktigt svar på
Nej,
det såklart.
Det är bara en förlängd hälsningsfas, ja. Men de är inte alls bryr sig om how
Hur svarar
you are.
Man då?
Nej, man säger samma sak. Great, how are you? Men, ja. Men det spelar ingen roll. Vi har inte sagt någonting. Det är bara ett långt sätt att säga hej.
Ja,
men det är ju lite ett mikroexempel på, det låter som en sak, fast det är någonting annat.
Mm.
Alltså i alla affärer också, när man tror att man i början tror man att man har oerhört bra möten. Mm. De är så positiva. Och så att man säger, det här betyder ju ingenting igen, för att man läser fel signaler. I Sverige, när man har en butter person på andra sidan, då vet man ju det. Det här kommer aldrig bli något. Jag har åtminstone sålt tillräckligt många saker i livet för att veta så här, this is never happening. Men i USA så känns det alltid som att det var happening. Fast det var det inte, för att jag läste signalen helt fel. Så,
det är också bra att ha med sig, tänker jag.
Ja, alla är glada, entusiastiska. We should meet up this weekend, it's gonna be great. Det kommer aldrig hända. Och det är okej, okay, för det är inte det de menar. De menar bara att det var kul att ses. För att de menar inte att vi kommer ses på riktigt. Så att lite mer risk och lite mer ödmjukhet. Jag tror att hade du flyttat till Kina så hade du vetat att jag fattar inte det här. Då hade man gått in och tänkt så här, jag fattar inte vad de säger, jag fattar inte vad de menar, jag fattar inte hur de jobbar, ingenting. I USA tänker man, jag har sett, du vet, jag växte upp med Beverly Hills. I got this, men det har man inte egentligen. Och det är nog mitt bästa tips.
Hoppas att du var nöjd med det svaret, Julia.
Har du en fråga till podden så mejla till techbrief@svd.se och vi premierar ljudfrågor. Så att, skicka en sån om du kan.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Techbrief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Sofia Sinclair och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler, vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Vi är tillbaka på torsdag igen med ett vanligt avsnitt.